Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i appen Sveriges Radio.
Santa Monica, Los Angeles, 4 februari 1923. Den bruna läderhuvan är ordentligt knäppt under hakan. Pilotglasögonen neddragna och en vit sidensjal knuten runt halsen. När motorn spinner och propellerna surrar igång, tar hon tag i kontrollerna, gasar och trycker foten mot roderpedalen. Hjulens rörelse mot startbanans gropiga mark känns i hela kroppen. Men sen tar vinden tag i vingarna och hon seglar uppåt. Sikten är klar och där nere breder det klarblå Stilla havet ut sig åt ena hållet och den brokiga staden åt andra. Idag äger hon världen. En bit bort står 10 000 människor och väntar på att få se just hennes, den oförskräckta aviatrisens konster i luften. Allt hårt arbete hon lagt ner ger äntligen utdelning. Men mitt i triumffärden hostar planet till. Motorn hackar och blir sen spöklik tyst. Panikslaget drar hon i sina kontroller men får ingen respons. Och genom luften, rakt mot marken, far flygpionjären Bessie Coleman.
Det här är berättelsen om Bessie Coleman, stjärnpiloten med en djupt rotad önskan om att åstadkomma något större än bara sin egen succé. Men flygets ungdom var en farlig tid. Döden flåsade ständigt i nacken. Och allt för tidigt kom den i kapp.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Krossade revben, ett brutet ben. Bessie Coleman är svårt skadad, men hon är inte död. Däremot tyder allt på att hennes karriär är det. Den karriär hon slitit så hårt för att skapa. Mot alla odds, genom stor envishet och driftighet, har hon tagit sig till den här platsen i livet. Hon hade ett eget plan, en sponsor och en publik. Nu är flygplanet skrot, sponsoravtalet väck och publiken, ja, de gör allt annat än att backa sin fallna stjärna. Den 10 000 hövdade skaran som förväntansfullt blickat upp mot himlen blir rasande och kräver pengarna tillbaka. Allt pekar på att det här är slutet för Bessie Coleman. I 3 långa månader är hon fast i sjuksängen. Och när hon väl får lov att lämna lasarettet är det med ena benet fortfarande gipsat från höften. Plånboken är tom. Och drömmen om det stora genombrottet i nöjesindustrins Mecca Los Angeles bara ett avlägset minne. Den 31-åriga Bessie har inget annat val än att packa sina väskor och köpa en enkelbiljett tillbaka till stan som de senaste åren varit hennes hem. Chicago. Men medan tåget dunkar fram på rälsen från Kalifornien och österut mot den blåsiga stan vid Lake Michigan bultar i samma takt något annat inom henne. En obändig drivkraft. För trots de dystra utsikterna har hon inte gett upp. Hon ska till varje pris tillbaka. Upp i skyarna igen. Och flyga in så mycket pengar att hon kan uppfylla sitt livsmål. Att öppna en flygskola för svarta amerikaner. Bessies ben må vara brutna. Men hennes vilja är intakt. Och det är samma iver som en gång för 8 år sedan gjorde att hon även då satte sig på ett tåg med destination Chicago. Då med drömmen om ett bättre, friare, mer rättvist liv. Och den gången gick resan i ett annat väderstreck. För det var i den amerikanska södern, närmare bestämt Texas, som Bessie Coleman växte upp. Whites only. Så står det vid restauranger, butiker och dricksvattenfontäner över hela Texas. När flickan som en dag ska bli flygekvilibrist föds år 1892 är det bara några årtionden sedan slaveriet förbjöds i USA. Under 1900-talets början, när hon och hennes 12 syskon växer upp, är alltså inga människor längre någon annans ägodel. Men rasismen lever vidare. De så kallade Jim Crow-lagarna, rassegregerande lagar, är särskilt påtagliga i sydstaterna. Separate but equal, lyder parollen. Svarta och vita ska ha samma rättigheter, men separerade från varandra. Så fungerar det absolut inte i praktiken. Svarta människor och andra minoriteter behandlas som andra klassens medborgare. Tvingas att sitta längst bak i bussar och resa sig för vita när det är ont om plats. Förbjuds från allt från nöjeslokaler till sjukhus och förpassas till sämre skolor och bostadsområden än den vita befolkningen. Men hur mycket av orättvisorna som Bessie upplever under sin barndom, det vet vi inte.
Svarta föräldrar var väldigt duktiga på att skydda sina barn från det som de kunde uppfatta som onda. Man kanske lärde barnet att det finns onda typer som bor här, eller de här vita är inte trevliga, eller då undviker man dem.
Det här är Linda Lane, forskare i socialhistoria.
Föräldrarna guider in i en värld som är trygg och som är skyddad.
Men världen utanför föräldrarnas kärlek är allt annat än säker. Och många av söderns svarta medborgare gör sitt bästa för att ta sig därifrån. Under slaveriet etablerades den så kallade underjordiska järnvägen. Ett nätverk som hjälpte människor att fly till friheten i norr. Medan Bessie växer upp och går från liten flicka till tonåring på 1910-talet drar en ny migrationsvåg från söder till norr fram. Den här gången i öppen dagar. I hopp om bättre jobb och ett bättre liv lämnar man förtrycket i sydstaterna. Lockropen från norr når även den lilla sömniga avkroken Waxahachie i Texas, där Bessie Coleman bor. Flera av hennes syskon har redan gett sig av, men hon har blivit kvar. Gått ut skolan, börjat försörja sig som tvätterska och har inte mycket annat att se fram emot än att gifta sig och skaffa barn. Om hon stannar kvar alltså, vilket Bessie inte tänker. Hon vet inte vad det är hon vill göra, men hon vet att hon vill göra något. Och att det ska ske på en annan plats än Waxahachie. Så hon sparar och gnetar. År 1915, när hon fyllt 23, har hon tillräckligt med kapital för att kunna köpa sig en tågbiljett till ett nytt liv i en av världens största städer. Hur känns det för en lantis och för första gången mötas av en metropolis som Chicago för allra första gången? Bessie Coleman vet. Klädd i sina finaste söndagskläder, förmodligen skrynklig efter den långa resan, och med sina få ägodelar i en liten väska kliver hon ut från tågstationen och in i stan. Kanske stirrar hon storökt och häpet på de höga husen, den stökiga trafiken och folkmassorna. Chicago är USAs näst största stad. Och den växer så det knakar. Invandrare flyttar in från Europa. Tyskar, ryssar, italienare och en ansenlig mängd svenskar. Och så går de inhemska strömmarna också hit. Med folk som Bessie, som vill lämna söderns rasistiska samhälle. Här i norr finns inte den formella segregationen. Men det betyder inte att norra USA är fritt från rasism. Eller från uppdelning. Chicago är i allra högsta grad separerat i vita områden- och svarta, som södra delen där Bessie bor. Men trots fortsatt segregering innebär ändå flytten ett steg uppåt för en flicka som hon, jämfört med uppväxten i Texas.
Och det som man kan se när man kommer dit är att de möjligheterna finns. Det är klart att du måste kanske gå utifrån din stadsdel för att jobba, men mycket av det du vill njuta av, folk du vill omgås med, de finns omkring dig. Du har affärer, du har klubbar, du har sport, du har sjukhus, du har läkare, du har hela köret. Och det är för många svarta som flyttar från södern är att se svarta människor som är välbemedlade. Det finns läkare och tandläkare och advokater och allt det här som man har inte sett i sin lilla håla.
Bessie Coleman har ingen fin utbildning i bagaget. Men hon är ung, smart och snygg. Och så har hon ett jädra driv. Hon ska bli något. Lämna ett avtryck i världen. Vad det ska bestå av, det har hon fortfarande inte klart för sig. Och har kanske inte heller så mycket tid att tänka på. För som nyinflyttad i Chicago måste hon försörja sig. Hon har lite draghjälp av sin ena bror som hon får bo hos medan hon letar jobb. Det enklaste skulle vara att ta tjänst i ett hushåll. Men Bessie har inte ryckt upp sig själv med rötterna för att städa, laga mat och passa upp på någon rik familj. Hon söker sig till en betydligt mer glamorös bransch. De finns i snart sagt vartenda gathörn. Salonger för både män och kvinnor där man kan få håret piffat, naglarna fixade eller skägget snyggt friserat. Skönhetsindustrin är lukrativ och växande, oavsett hudfärg på kunderna. Och det finns en pionjär, Madame C.J. Walker.
Hon var en sån där extrem framgångsrik entreprenör i the beauty industry. Alltså, hon utvecklade kosmetika som i första hand var vänt mot svarta människor, liksom hudkrämer och hair straighteners och allt möjligt. Krämer, parfymer. Och det fanns en marknad för det. Och ja, hon blev en av Amerikas rikaste kvinnor.
Madame C.J. Walker är en av de första, kanske till och med den allra första, kvinnliga dollarmiljonären som själv tjänat ihop sin förmögenhet. Om Bessie Coleman är inspirerad av henne eller ej vet vi inte. Men hon ger sig in i samma fält, utbildar sig till nageltekniker och börjar jobba på salong i ett av stans välbeställda svarta områden. Det här är inte hennes verkliga kall i livet, men det betalar hyran. Och krognotorna på Chicagos livliga nattklubbscen. Bessie lever loppan, festar och dansar till tidens stora jazzstjärnor som Louis Armstrong och hennes namne Bessie Smith. Hon verkar vara charmig, vår hjältinna. Nyfiken och med stor aptit på livet. Bekantskapskretsen växer och livet leker. Men 1917, när Bessie fyllt 25, ser allt ut att gå en annan väg. Helt plötsligt har hon gått och gift sig med en 14 år äldre man, kompis till en av hennes bröder. Betyder det här att hon har tänkt om? Tänker lägga sin dröm om att bli något annat än maka och mor på hyllan? Nej, det verkar inte så. För äktenskapet blir en kort parentes i hennes liv. Paret separerar rätt omgående. Varför de går skilda vägar vet vi lika lite om som varför de gifte sig. Bessie Coleman håller sitt kärleksliv privat både före, under och efter sitt flyktiga äktenskap. Eventuella romanser har inte bevarats för eftervärlden. Och dörren är därmed stängd till alla typer av kärleksskvaller. Men en sak är säker. Bessies mål är inte att fila och lacka naglar. Sånt är bara bisysslor medan hon försöker lista ut vad det är hon ska ägna sig åt. Kanske väntar hon på ett tecken. I sådana fall ska hon vända blicken mot skyn. För där har det börjat hända grejer de senaste årtiondena.
Kill Devil Hills, North Carolina, 17 december 1903. En stark och kylig vind blåser. Piskar upp sand i ögonen på männen som har samlats. Det är både bra och dåligt för det som de uppfinningsrika bröderna Wright ska försöka sig på idag. Framför dem står en märklig konstruktion. En skelettliknande farkost med två vingar byggda av stålvajrar och tyg som vilar ovanpå varandra med hjälp av smala stöttor i järn. Nu är den uppställd på en liten vagn som i sin tur vilar på en räls av trä. En av männen klättrar upp och lägger sig raklång ner mellan vingarna medan motorn värmer upp och propellerna drar igång. I några ögonblick hålls den på plats i sin anordning, men sen ges order om att släppa loss. Maskinen far iväg snabbare och snabbare tills den når slutet på banan. Och då flyger den. Lågt och vingligt. Men den flyger.
Att ta sig fram genom luften, det har varit en dröm för människan sedan urminnes tider. Det kan exempelvis den antika myten om Ikaros och hans katastrofala färd mot solen avslöja. Ikaros-berättelsen är just en myt. Men de allra tidigaste dokumenterade försöken att lätta från marken gjordes med just vingliknande konstruktioner eller vindburna drakar. Sånt slutade i bästa fall med skrubbsår och stukningar, och i värsta fall med förlorade lemmar eller liv. Men mot slutet av 1700-talet började det röra på sig. Varmluftsballongen uppfanns i Frankrike, och några få utvalda kunde betrakta världen ovanifrån. Men en luftballong kan man inte styra, varken då eller senare. Och när ingenjörskonsten hade frambringat den snillrika uppfinningen förbränningsmotorn var det dags för nästa steg. Och bröderna Wright var de första som lyckades få sin farkost att hålla sig i luften. Först bara i 12 sekunder och 36 meter. Men sen gick det undan. De flyger längre och högre. Och fler ger sig snabbt in i leken. Drygt 10 år senare, medan Bessie Coleman som bäst höll på att etablera sig i Chicago, tog flygtekniken imponerande kliv framåt. Och fick en snabb skjuts av det mörker som på 1910-talet sänker sig över Europa. Det vi ska kalla för det första världskriget. Flyget förändrar stridstekniken. Och alla parter som vill få ett övertag i kriget kapprustar. USA aktar sig till en början för att dras in. Men till slut har man inte längre något val. Tyska ubåtar sänker utan förvarning alla fartyg de kommer åt. Även amerikanska handelsskepp. Och 1917 svarar USA med en krigsförklaring. Och över havet skeppas soldater, unga män i mängder, mot striderna i Europa och skyttegravarnas helvete. Bland dem finns den 25-åriga Bessie Colemans bröder, Walter och John. Som inte blir kvitt den djupt rotade rasismen, ens när det gäller liv och död i kriget. Det är få svarta som tillåts vara en del av de stridande förbanden. Istället sätts de på uppgifter som att sköta matlagningen, städa, serva de vita soldaterna. Vilket i många fall är att helt kasta bort ytterst värdefull kompetens. Till exempel inom flygvapnet.
Och det är intressant för att det fanns svarta piloter som hade flugit tidigare, som flög i kriget tills USA blev en del av den europeiska offensiven. Och eftersom den amerikanska militären tillät inte svarta att flyga, så fick de lägga upp. Så, att, jag menar, så det blir väldigt påtagligt, det här segregeringen och diskriminering av svarta. Det blir väldigt tydligt här.
Men att svarta soldater inte i första hand sätts in på slagfälten betyder inte att deras insats i kriget är riskfri. Bessie och resten av hennes familj förgås säkert av oro för bröderna under tjänstgöringen i Frankrike. Men både Walter och John tillhör de lyckligt lottade. De kommer hem helskinnade. Och utan att de vet om det, bär de med sig en gnista som ska sätta fyr på deras syster Bessies karriär. Det är en helt vanlig dag när den 27-åriga Bessie sitter vid bordet på sin arbetsplats. Filar och putsar på en kunds naglar. Så här 1919 är freden äntligen kommen. Men själv har hon ännu inte hittat sin livsuppgift. Salongens dörrklocka pinglar till. Och in ramlar hennes bror, John. Han har tappat fotfästet en smula efter att ha återvänt från kriget. Och nu står han där, brusad mitt på blanka dagen. Och sugen på att retas med någon. Lilla syster Bessie är ett tacksamt objekt. Så han börjar lägga ut texten om kvinnorna i Europa och hur fantastiska de är. Helt överlägsna fruntimren i Chicago klår amerikanskarna på alla områden. Bessie har hört den här visan förut och lyssnar kanske slött. Men så säger han något som får henne att stanna upp. Att europeiskorna till och med kan flyga flygplan. Det skulle kvinnorna här aldrig göra. Inom Bessie splitter något till. Flyga. Det är det hon ska göra. Men hur går en enkel manikurist tillväga för att bli pilot? Det kostar en halv förmögenhet att ta lektioner. Och även om hon sparar och snålar räcker inte lönen till det. Nej, hon behöver hjälp. Och då lönar det sig att ha ett stort nätverk som ju Bessie har skaffat sig. Bland bekantskaperna finns chefredaktören för stans största svarta tidning, The Chicago Defender. Och han verkar tycka att det är en alldeles strålande idé att hon ska upp i luften.
Han är en av dem som faktiskt lyfter fram henne i lite olika sammanhang. Och jag tror att han och hon kom tillsammans i en idé. Han sökte efter en kamp, en projekt, någonting som kunde lyfta svarta i Chicago och föra fram en ny idé. Någonting som skulle vara väldigt speciellt för Chicago. Han hade råd, han hade tillgång till en tidning. Han hade en kvinna som ville prova någonting annat, som var beredd att satsa på det. Och jag tror att det blev en lyckligt möte dem emellan.
Men ganska direkt går planen i baklås. För när Bessie börjar leta efter en flygare som skulle kunna lära upp henne, får hon inget napp. Ingen vill ta emot en svart kvinna som elev.
Där tror jag att det börjar väcka en form av aktivism för Bessie. När hon plötsligt förstod att någon annan kunde bestämma om hon skulle kunna göra en föra sin dröm eller inte. Liksom de kunde helt enkelt bara neka henne. En av flygplansägare eller skolan sa att vi ska inte ha några svarta fåglar i amerikanskas luften.
Ungefär där hade nog en mindre beslutsam individ lagt ner hela projektet. Men inte vår huvudperson. Kanske ringer hennes brors ord i öronen. De om flygande franska kvinnor. Bessie bestämmer sig och skaffar sig ett pass. Året därpå, den 20 november 1920, stävar ett skepp ut ur New Yorks hamn med den 28-åriga Miss Coleman ombord. Kursen är ställd mot Frankrike och siktet mot en pilotlicens. Men det är på vinst och förlust som Bessie korsar Atlanten. Hon har inget intagningsbesked i fickan, utan knackar mer eller mindre på dörren till Frankrikes mest kända flygskola, Le Croteuil, en liten kuststad norr om Paris vid Engelska kanalen. Däremot har hon tur, eller kanske god övertalningsförmåga. För skolan välkomnar henne som elev. Och snart är det dags att, ja, pröva vingarna. Men att som idag stiga ombord på ett flygplan för att bekvämt transportera sig från punkt A till punkt B har mycket lite gemensamt med det som Bessie nu ska få uppleva. Flygets barndom ställer helt andra krav på såväl piloter som passagerare. Och hjärtat bankar nog extra hårt när hon klättrar upp i det lilla tvåsitsiga planet i december 1920. Sätter sig bakom instruktören i den helt öppna cockpiten där det enda som skyddar mot fartvinden är pilotglasögonen. Mekaniken drar igång motorerna med ett kraftfullt tryck. Rotorbladen börjar snurra och i näsan sticker av olja och bränsle. Planet rullar framåt, framåt, framåt och uppåt. Efter sin första, säkerligen omtumlande flygtur är Bessie igång. Timmarna i luften blir fler och hon vänjer sig vid motorernas osande och dånandet från propellrarna. Till en början får hon nöja sig med att sitta i baksätet och memorera hur kontrollerna funkar. Sen flytta fram och själv manövrera planet. Och till slut också öva på konster som att flyga i en tjusig åtta, loopa och störtdyka med nosen mot marken och planet i en kontrollerad spin. Låter ju helt livsfarligt. Och det är det också. Exakt hur höga insatserna är får Bessie erfara när hon ser en av de andra eleverna krascha mot sin död.
När man flög dem och när det som inte bara Bessie med andra piloter upplevde att de hade ingen skydd i flyget. Så att när och motorerna, eftersom de spottade väldigt mycket olja och sånt hela tiden rakt i ansiktet på piloterna. Så att det var, dels så kunde de inte se ordentligt. Och förutom de hade ingen vad heter det, altimeter liksom, som kunde tala om var de var i luften, hur högt de var sådär. Så det var, ja, man fick vara väldigt intresserad av att flyga för att våga.
Bessie har modet och övertygelsen som krävs. Och efter en 7 månader lång utbildning kan hon resa hem till USA som första svarta kvinna i världen, med ett papper i sin hand som berättar att hon nu är licensierad pilot. Så vad blir nästa steg? Ja, ännu är det långt kvar till reguljär passagerartrafik. Under den epok i flyghistorien som Bessie ramlar in ligger fokus på så kallade flygande cirkusar, där piloterna inför en betalande publik utför halsbrytande stunts. Loopar, hoppar fallskärm från vingarna eller hänger i tänderna under planet. Och så är det rekordens tid. En första flygning över Atlanten gjordes 1919. Och nu tävlar man om att kunna ta sig ännu längre. De som lyckas blir kändisar och hjältar. Men Bessie Coleman är inte i första hand intresserad av att själv bli berömd. Hon strävar efter något större. Att göra något för det kollektiv hon tillhör. Och kanske får hennes strävan bränsle av de nyheter som skakade svarta USA på försommaren 1921.
Tulsa, Oklahoma, 31 maj. I stadsdelen Greenwood kan man leva gott. Gatorna är kanter av tjusiga flervåningshus i tegel. Här finns skolor, teatrar, restauranger och alla sorters affärsrörelser. Eller fanns. Nu liknar det mest en krigszon. För aggressionen har länge legat och bubblat hos den vita befolkningen i staden. Och nu har den genom ett svepskäl släppts lös i blint raseri. En vit mobb har vält in i området med ett enda mål. Att bringa död och förödelse. Hus efter hus, kvarter efter kvarter har stuckits i brand. Mot skyn bolmar rökpelare och gatorna är täckta av sot och aska. Smällarna från skjutvapen överröstar barngråten och de vätskramda skriken när män och kvinnor, barn och gamla urskiljningslöst mördas. Och skräcken eskalerar ytterligare. För plötsligt hörs ett nytt ljud. Surret från flygplansmotorer. Och uppifrån själva himlen släpps bomber. Rakt ner mot Greenwoods oskyldiga invånare.
Runt 10 000 personer förlorar sina hem i den djupt rasistiska Tulsa-massaken. De erbjuds ingen hjälp eller kompensation. Och många av dem flyr stan. Och bland skräckbilderna som lever kvar finns minnet av flygmaskinerna som attackerat från ovan. Är själva flygtekniken ett hot mot USAs svarta medborgare?
Efter det så blev det en diskussion. Dels svarta som blev rädd för flygplan och de tänkte att de har använt som vapen mot oss. Då kan vi, det är ingenting som vi vill ha. Och då blir det den andra sidan som sa nej, vi måste ta en del av den här nya teknologin för att vi ska kunna utvecklas inom vår egen community, så att säga. Där vill man framöver visa att svarta kunde flyga, var kapabla att flyga. Det var bara det att de behövde tillgång till resurser, flygplan med mera.
Och efter massaken i Oklahoma framträdde det politiska i Bessie Colemans ambition tydligt.
Så det var hennes, eller blev en av hennes huvudmål, liksom att skaffa fler flygplan, bättre utveckla flygplan och utbilda svarta män och kvinnor för att de skulle kunna flyga. Hela hennes liv gick ut på att visa på att det här var möjligt.
Men för att nå dit måste Bessie visa upp sig och få ihop ett stort kapital. Hon har redan en bas att stå på. För nyheten om att en svart kvinna har tagit pilotlicens har nått USA redan innan hon själv kommit tillbaka. Och hon återvänder som en celebritet. När hon stiger av båten i New York flockas reportrarna både svarta och vita, för att möta henne. Den nybakade aviatrisen. I framförallt de svarta nyhetstidningarna blir Bessie Coleman första sidenyheter. Och hon visar sig god talang för marknadsföring.
Hon är duktig. Hon vet hur hon, eller hon lär sig hur hon ska utnyttja pressen till det bästa sätt. Hon är vackert, hon är vältalig. Hon kan föra sig, som man säger nu för tiden.
En annan sak som är till Bessies fördel är att hon inte är främmande för att, ja, ska vi säga, frisera sanningen en smula för att den ska sälja bättre. Alla vet att ungdom är åtråvärd valuta i kändisvärlden. Så trots att Bessie så här år 1921 faktiskt närmar sig 30-strecket ser hon till att redigera den siffran lite. När journalister frågar, är hon 23? Och 23 år, det kommer hon påstå sig vara i resten av sitt liv. Men det räcker självklart inte med bara publicitet. I branschen hon ska lansera sig själv är konkurrensen hård. Hon kan flyga i en snygg åtta och göra en prickfri landning. Sånt kräver en hel del. Men det smäller inte särskilt högt när det som vi vet finns rena luftakrobater där ute. Så Bessie hinner knappt dimpa ner på amerikansk mark innan hon drar tillbaka till Europa. Där hon vässar sina färdigheter. Och ungefär ett halvår senare återvänder hon till USA. Redo att blända omvärlden. Hon ser alldeles fantastisk ut. Klädd i en skräddarsydd uniform, läderkappa, höga stövlar och med pilotglasögonen i pannan. Bessie paraderar framför publiken på Long Island utanför New York i september 1922, fram mot sitt plan. När hon satt sig till rätta bakom spakarna och ylar iväg upp mot himlarna spelar bandet den amerikanska nationalsången. Hon marknadsförs som Queen Bess. Daredevil Aviatrix, deras egen våghalsiga flygardrottning. Och det blir en turné. I hemstaden Chicago avslutar hon med ett häpnadsväckande dödshopp med fallskärm från vingen. Till monumentalt jubel och stor succé. Bessie Coleman är namnet på allas läppar. Och den retsamma storebrorsan har äntligen fått truten tilltäppt. Ingen kan längre säga att amerikanska kvinnor inte kan flyga flygplan. Men för att verkligen göra sig ett namn är inte Chicago den rätta platsen. Vart ska då en lyxsökerska inom nöjesbranschen åka? Ja, det finns väl bara ett självklart svar på den frågan. ...320 soldagar om året. En mångskiftande omgivning där allt från ökenlandskap till stränder och stadsmiljöer finns nära till hands. Därtill billig mark och myndigheter som inte lägger sig i särskilt mycket. Det var några av anledningarna att filmbolag på 1910-talet började flockas till Los Angeles. Och nu, 1923, är begreppet Hollywood, det som från början bara var en anonym stadsdel, synonymt med drömfabriken, filmbranschens epicentrum. Det är stumfilmens guldålder. Och på gatorna i LA kan man stöta på stjärnor som Charlie Chaplin och Gloria Swanson. Men Los Angeles är inte bara Hollywood. Alla som drömmer om att bli något inom någon form av showbiz flockas hit. Och som vi vet är också flygning underhållning. Och även piloter uppskattar att ha bra väder när de ger sig upp i skyn i sina bräckliga farkoster som varken har radar eller radiosändare. Av de anledningarna finns det redan ett litet community av flygare i den här stan. En av dem som senare ska bli ett stort namn är Amelia Earhart. Också en pionjär som en dag ska bli den första kvinnan att genomföra en soloflygning över Atlanten. Bessie väntar sig nog inte en hjälpande hand från några kollegor, varken kvinnor eller män. Och som den oftast enda svarta personen i en mycket vit bransch och värld vet hon att det är svårare för henne att uppmärksammas brett.
Både The New York Times och The Chicago Tribune och några andra tidningar skrev om henne när hon kom tillbaka med sin licens från Frankrike. Men här reducerades hon bara till sin hudfärg, till sin ras. Inte vad hon heter, vad hon har gjort, hur hon åstadkommit. Nej, först är hon svart. Så att Jag tror inte hon hade någon förväntningarna om att den vita pressen skulle uppmärksamma henne heller.
Men i den svarta pressen är hon ju en stjärna. Och allt pekar på att Miss Coleman är på väg mot det stora genombrottet. Hon har av egen kraft lyckats få till ett kommersiellt samarbete. Ett däckföretag som lovat att betala henne mot att hon blir deras reklampelare. Äntligen har hon råd att köpa sig ett alldeles eget flygplan. Och en uppvisning bokas till den 4 februari 1923. Bessie kan med stolthet se tillbaka på sin egen prestation. Det var bara drygt 2 år sedan som hon satt vid manikuristbordet i Chicago. Nu har hon en pilotlicens, ett eget plan och en sponsor i ryggen. Tusentals människor i Los Angeles väntar ivrigt på att få se henne rusa genom luften. Drömmen om att starta en egen flygskola känns nog inom räckhåll. Men ödet vill något annat. För den 4 februari 1923, dagen för Bessies stora uppvisning, är olyckligtvis den fatala dag som inledde den här berättelsen. Det är en söndag och lugn helgdagsstämning har säkerligen lagt sig över stan. Bessies plan står redo på flygfältet i kustorten Santa Monica. Härifrån ska hon göra en kort resa på 4 mil mot nöjesplatsen där åskådarna redan samlats. Propellerna spinner igång och hon far iväg på startbanan. Lättar från marken och försvinner uppåt. Men bara ögonblick senare stannar motorn och planet stört dyker. En läkare skyndar till platsen där planet har kraschat. Bessie är som vi vet söndertrasad. Men inte knäckt.
Hon föll 90 meter. Hon var medvetslös. Bröt ben, revben, hjärnskakning, you name it. Och det viktigaste för henne var att hennes audience, de som litade på henne, hon skulle hålla drömmen levande på något sätt. Och där blir det väldigt tydligt när hon säger att liksom, jag kommer tillbaka. I'm not gone forever, liksom.
Nej, Bessie Coleman har inte gett upp. Trots katastrofen och trots att publiken vänder sig mot henne istället för att stötta sin modiga flygare. Redan från sjukhuset dikterar hon ett telegram.
Säg dem alla att så fort jag kan gå kommer jag flyga. Min tro på flygtekniken och hur den kan vara användbar för mitt folks öde är inte det minsta skakad.
Och som vi vet lever hon också som hon lär. Kämpar sig igenom sjukhusvistelsen i 3 månader. Haltar hem till Chicago med benet fortfarande i gips. Och strävar sedan envist på med rehab. Tills hon 7 månader efter kraschen, den 2 september 1923, är redo att återvända upp i luften. Men den dagen har hon vädrets makter emot sig. Regnet öser ner och vinden blåser bort alla chanser att flyga. Ingen uppvisning, ingen comeback. Men medan Bessie otåligt väntar på bättre väder hålls ett annat arrangemang bara några kilometer bort av en grupp som vunnit mark den senaste tiden och som garanterat inte hyllar Bessie Colemans framgångar.
Man kan nästan tro att det är vilken folkfest som helst. 2000 människor har trotsat vädret och samlats på ett stort mässområde. Familjer har ätit picknick. Barn har virvlat omkring i lek och en orkester har spelat musik. Men de alldeles normala aktiviteterna har en makaber inramning. För nästan samtliga närvarande, även musikanterna, är klädda i spöklika vita kåpor och toppiga luvor med hål för ögonen. Ku Klux Klan kallar de sig. Och har samlats för att svära in 100-tals nya medlemmar i gemenskapen. En gemenskap som finns till för att sätta skräck i alla som i deras ögon inte platsar i landet. Katoliker, judar, svarta. Och när dagen blivit kväll är det dags för den stora tilldragelsen. De vitklädda flockas kring symbolen för deras terror. Ett stort brinnande kors.
Vitmaktorganisationen Ku Klux Klan dök upp i sydstaterna direkt efter inbördeskriget på 1800-talet. Med våld och hot om våld var deras mål att bevara den vita överhögheten efter slaveriets upphörande. När Bessie växte upp hade deras närvaro nästan försvunnit. Men nu är de tillbaka med förnyad kraft och har spritt sig över hela USA.
De var på vägen ut med sekelskiftet, men de fick ett nytt liv med en film som heter The Birth of a Nation. Där man gjorde Ku Klux Klan till någon form av hjältar. Det var de som skulle rädda Amerika från judar och svarta och italienare och östeuropeer och sånt där. Och de kunde, deras utnyttjande av våld kunde förstås som ett sätt att rädda Amerika. Så att de fick en väldigt uppsving i 20-talet i USA.
För Ku Klux Klan är en kvinna som Bessie Coleman troligtvis en nagel i ögat. Ett levande bevis på att deras rasistiska ideologi är ett falsarium. Och för henne, som för andra i hennes position, är klanen säkerligen ett skräckinjagande hot. Men hon visar inga tecken på att böja på nacken inför mässande gubbar utklädda i vita kappor. Det är inte vitmaktgrupperna som gör att hon står och stampar i sin karriär, utan hon har helt enkelt tappat momentum. Och medan Bessie jobbar i motvind springer konkurrenterna i flygbranschen om henne. De flygande cirkuserna blir allt mer utstuderade. Någon dansar Charleston på en vinge. Någon klättrar upp i planet via en stege från en motorbåt. Nya rekord på långflygningar sätts också, ett efter ett. 1924 får Bessie via tidningarna ta del av den första jorden runt-flygningen, genomfört av ett gäng amerikanska piloter som när de kommer hem hälsas som nationalhjältar. Kanske är det dags för henne att lägga drömmarna på hyllan trots allt. Men icke. Bessie Coleman tycks vara utrustad med ett jävla anamma som är få förunnat. Målbilden kvarstår. Öppna flygskola. Locka fler svarta kvinnor och män till yrket. Och som man brukar säga, trägen vinner. Efter 18 månader av harvande vänder det. Juneteenth kallas en av USA:s allmänna helgdagar. Till åminnelse av slaveriets upphörande och firas på den dagen när man i stan Galveston proklamerade att alla tidigare förslavade var fria i Texas. En av de hårdnackade sydstaternas sista utposter.
Och då kom en nordstatsgeneral till Galveston och gjorde en allmän proklamation att ja, svarta är fria. Och du är inte längre slav. Och det var on the 19th of June 1865. Och så från den datum så firas Juneteenth som en jubileumsdag eller befrielsedag eller hur du vill nämna det.
Och 1925, på 60-årsminnet av den första Juneteenth, ska firandet i Houston, Texas, krönas av en flyguppvisning av delstatens dotter, Bessie Coleman. Det är första stoppet på en lång turné i södern och blir en fullträff. I förtjusning skriker åskådarna när hon uppe på hög höjd slår av motorn och låter flygplanskroppen falla fritt innan hon elegant återtar kontrollen. Och den hugade kan också få följa med henne upp bland molnen. Ungefär 75 järva fans betalar en extra slant för att få sitta bakom Bessie. Det är första gången som söderns svarta befolkning erbjuds att få uppleva världen från ett flygplan. Turnén blir sedan en framgångssaga. Uppmärksamheten kring Bessie växer och fler stopp läggs till. Bland annat staden hon växte upp i, Waxahachie i Texas. Minnena väller nog över henne när hon återvänder till det som en gång var hela hennes värld. Och för folk här hemma är Bessie inte bara en kändis, utan för många också någon man sett växa upp. En gammal skolkamrat eller granne. Hennes närmaste familj har nu alla flyttat till Chicago, men i stan finns fortfarande många välbekanta ansikten och byggnader. Kanske njuter Bessie av att vara här. Påminnas om att hon verkligen har lyckats med det hon föresatte sig. Att bli någon som slår världen med häpnad. Men återbesöket erbjuder också en smärtsam påminnelse om varför hon till varje pris ville ta sig härifrån. För när uppvisningen närmar sig får hon veta att arrangören har bestämt att det ska finnas två ingångar. En för vita och en för svarta. Då slår Bessie bakut. Hon kräver att det bara ska finnas en. Annars tänker hon inte dyka upp.
Det tycker jag är enastående i en tid där det var lättare att bara acceptera segregation och säga okej, okay, så här är det. När hon har fattat ett beslut eller kommer fram till hur hon ska ha saker och ting, då är det det som gäller. Och det står hon för, vilket innebär att hon kanske förlorar möjligheter att göra saker och större, bättre, flera erbjudanden. Men hon står för det. Och jag tror att någonstans så måste man ha en bottom line, liksom. Och det, ja, det tror jag att hon har.
Bessie får sin vilja igenom. Alla, oavsett hudfärg, välkomnas in genom samma entré. Men hon måste ändå acceptera att publiken väl på plats delas upp i segregerade sektioner. 1925 blir ett framgångsår för den nu 33-åriga Bessie Coleman. Bakom henne glittrar ett pärlband av uppmärksammade shower och hon säkrar ett nytt sponsorkontrakt med ett känt tuggummimärke. Med pengarna därifrån kan hon till slut köpa sig ett nytt plan. Inte det bästa eller nyaste, men hennes eget. Bara en säsong till, så borde hon kunna öppna sin skola. Det idoga arbetet ska äntligen ge resultat. Och det stämmer ju att Bessie Coleman inte hittills har låtit något stoppa henne. Men inte ens den mest envisa och strävsamma människa kan skydda sig från allt. Särskilt inte någon som har världens kanske mest riskabla yrke. Bessie är plågsamt medveten om att friheten att sväva i luften kan kosta henne livet. När som helst. I slutet av april 1926 kliver Bessie av tågstationen i Jacksonville, Florida. Turnén fortsätter. Men den här dagen ska hon stanna på jorden. Iklädd sin eleganta flygardräkt besöker hon alla svarta skolor i stan och berättar om sina bravader i luften. Om hon kan, så kan de också. Det är hennes budskap. Och några dagar senare finns det möjlighet för dem att med egna ögon se henne virvla fram. Ett stort nöjesfält är bokat till den 1 maj, där Bessie ska visa vad hon går för. Men när 1 maj kommer ska den starka Florida-solen lysa över ett öde nöjesfält. Ingen kommer sälja limonad och varmkorv. Ingen kommer åka i Paris i hjulet. Och den sågspånsbeströdda landningsbanan ska aldrig användas. För när den dagen randas kommer huvudattraktionen inte längre att finnas bland de levande.
Chicago, 5 maj 1926. Bromsarna tjuter när tåget saktar in vid stationens plattform. Samma järnvägsstation som Bessie Coleman 11 år tidigare klev av i, full av liv och tillförsikt. En ankomst som representerade alltings början. Men den här gången har slutet kommit. Den stora folkmassa som samlas på perrongen söker sig mot en av de sista vagnarna, de som fraktar gods. För den som ska välkomnas hem sitter inte i en kupé utan vilar i en kista. Vagnens tunga dörrar öppnas och de sörjande rör sig närmare. Längst fram står familjen, hennes mamma, bröder och systrar. De håller hårt i varandra när några män i mörka kostymer lyfter ut träkistan. Där ligger hon, södra Chicagos stolthet, redo att föras till sin sista vila. Ett helt militärregemente i putsade uniformer eskorterar henne genom gatorna i en parad som följs av tusentals åskådare. Och Bessie Colemans begravningskortege blir på samma gång ett rent segertåg.
Det var dagen före den stora uppvisningen som olyckan skedde. Bessie skulle bara upp i luften för en kort rutinflygning. Men ändå knäföll hon vid sitt plan och bad, som hon alltid haft för vana att göra. En liten bön innan hon satte sig till rätta i cockpit. Hennes mekaniker drog igång motorn och hoppade sen upp på sin plats bakom henne. Bessie drev planet framåt och snabbt uppåt till 600 meters höjd. Därifrån ville hon spana på terrängen nedanför. Knäppte av sig sitt säkerhetsbälte och lutade sig ut. Då gick allt fel. Planet accelererade okontrollerat. Tappade sedan all fart och dök mot jorden i en vild spin. Mekanikern, fortfarande fastspänd, lyckades inte få kontroll över planet utan föll mot sin undergång. Och Bessies kropp tumlade ut, runt i luften, och slog sedan hårt i marken. Döden var omedelbar. Både Bessie Coleman själv och hennes familj levde med risken att det var så här det skulle sluta, ständigt hängande över dem. Hon visste att det hon sysslade med var livsfarligt. Ändå kunde hon inte motstå flygandets dragningskraft.
Visst är det farligt, men hon tycker det är en äventyr värt att engagera sig. Och igen liksom är hennes två bakomliggande mål klart för sig hela tiden. Att flygning ska vara en arena för svarta också. Och att det ska kunna finnas skolor så att de kan utvecklas också, inte bara för vita. Så att med det klart framför ögonen hela tiden så tror jag att hon var beredd att pröva många saker. Kanske som andra inte vågat.
I den vita pressen rapporteras Bessie Colemans död bara som en nyhetshändelse. Som en olycka bland många andra. Inga runor som beskriver hennes pionjärinsats i sitt fält. Men i den svarta pressen målas hon upp som en hjälte. Någon som inte bara slog hål på fördomar, utan också kämpa för att bana väg för andra. Bessie Coleman brukar inte finnas med på listorna över medborgarrättskampens hjältinnor. Utan snarare skrivas fram som en remarkabel person som följde sin egen väg, sprängde gränser och visade att det omöjliga var möjligt. Men hennes ambition var inte en individuell strävan, utan tätt sammanlänkad med viljan att flytta barriärer för alla svarta amerikaner. Hon skrev inga manifest, drev inte en ideologi. Men hon förkroppsligade visionen om att en kvinna, en svart kvinna, kan göra exakt samma saker som en vit man.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Sada Schrad och Viktor Bergdahl.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.